Hej, vad har du för inloggningsuppgifter?
Va? Jag vill bara betala, tack.
Du kan inte handla om du inte är inloggad. Fullständigt namn, tack. Och lösenord.
Daniel Paul Crew. Och lösenord Biceps 2022.
Ursäkta, vad sa du?
Biceps 2022.
Okej. När vill du ha leverans?
Va? Men jag vill ta den med mig nu.
Nej, nej, men det går inte. Du måste välja en av våra 14 leveransalternativ.
14 leveransalternativ? Men...
Dan, vi måste åka nu.
Men jag lämnar allting i korgen och jag handlar någon annan gång.
Välkommen in i DHL Living Room med Simon Wisbrandt och Dan Crew. I den här podden får du smarta tips och råd från experter inom e-handel om hur du kan förbättra kundupplevelsen för dina kunder. Allt från att driva trafik till att skapa kundlojalitet. Hänger ni med? Nu kör vi!
När du vill säga någonting.
Det är oartigt.
Det är oartigt.
Okay.
Det här är en liten en makroekonomisk genomgång. Alltså vi pratar om saker som påverkar betalnings...
Kul, det var ett långt ord. Makroekonomiskt.
Jag visste att jag missade några akademiker på en bakom mig.
Redan. Och
jag satt.
Ja, det är bara morgonen.
Det går bra nu.
Är vi igång? Redan. Och du har inte satt på timern. Ja, idag pratar vi om den delen som jag, när jag handlar, är faktiskt... Rädd är inte rätt ord, men det börjar jag bli lite nervös. Och det är betalningen.
Att du inte ska ha råd?
Att jag, ja, men det är skott i mig som är okay. Så. Men jag tänker, kommer den här betalningen gå igenom? Är det här en riktig sajt? Vad händer om någonting går snett? Kommer den bara den här hjul bara snurra och snurra och snurra och... Och sen säger den, oj då, den är hängt sig, du måste lägga in betalningsinformation igen. Och sen lägger man in kreditkortnumren och personnummer och sånt. Och vad händer med all den information? Så jag blir lite nervös, inte bara för att jag ska betala och jag ska tömma min bankkonto. Men själva processen blir jag lite rädd för.
Jag har erfarenhet man betalar och står det, oj, någonting gick fel.
Och man undrar, vad är
fel? Vad gick fel? Ja, blir den modell större eller blir det dubbelt så dyrt?
Ja, dubbelt så dyrt kan man tänka sig. Ja.
Vi måste ju känna trygghet i när vi handlar på nätet och det finns ju mängder olika betallösningar. Men idag har vi en expert inom området.
Ja, men trevligt att bli kallad expert. Kasper heter jag då och har haft förmånen att få jobba nära e-handlare nu i senaste 6 åren i alla fall. Både lokala startups till stora globala e-handlare, både från ett logistiskt perspektiv men också från betaldelen då, som vi gjort de senaste 2 åren på Trustly, som då är global ledare inom just online bank payments som man kallar det, och driver hela, det är en liten landscape shift just nu där man ser att något som kallas då open banking, som har med online banking att göra, är verkligen på en stor våg nu, om man säger så, som håller på att ändra lite beteendet hos slutkunder.
Vad spännande.
Nej, men som sagt, jobbat mycket tätt med alla typer av e-handlare och tack vare det har jag liksom fått en ganska bred insikt från olika och pusslat ihop in i min lilla hjärna vad som jag tycker ser spännande mönster, framförallt både till, ja, mycket med betalningar och preferenser också.
Så jag kommer sätta dig på on the spot på en gång då. Är det trick att handla på nätet?
Ja, men det måste jag ju säga. Att okay. Det är.
Ja, då är vi klara här.
Ja, tack för idag. Cue music. Nej. Men vad jag som, om vi tänker från konsumentsidan först, för den är såklart kopplad till i handlarens sida. För i handlaren måste presentera betalningen på ett sätt så att jag som konsument blir lugn i min transaktion. Vad är det som jag ska titta på som konsument för att se att den här är en e-handlare som har satsat på en trygg betalningslösning?
Och det där är en väldigt intressant fråga, för man pratar mycket om att ta kunden på en resa och tydligt så här, utbilda kunden i och sätta rätt expectations på kunden. Och det är ju redan från att de kommer in på sidan, var ska jag välja och liksom, hur shoppar jag här ens? Och vad, ja, kan jag ens handla här till exempel? Att man tydligt liksom presenterar det för dem. Men utifrån min erfarenhet så blir det ännu viktigare i just betalflödet. Precis som ni pratade om innan här med att man ska känna sig trygg. Då kan man jobba med liksom olika sätt att göra det. Till exempel om det går fel vid en betalning. Då är det ju extremt viktigt att få in det i... ja, men vad står det för meddelandet mot kunden då? Att förklara vad gick fel och ta det lugnt. Det är liksom ingen fara. Försök igen eller testa ett annat betalsätt till exempel. Vad man gör, och det beror på lite vilken e-handlare man är, om man ska känna sig trygg. Och det tror jag vi kan gå till oss själva och kolla. Är det till exempel en större e-handlare som är välkänd, då har man ju en större trust för den. Än om det till exempel är ett märke du aldrig känner igen och sidan ser inte helt proffsig ut. Men då kanske istället betalsätten hjälper till med det. Att man kommer till kassan och så känner man igen att det är de mest kända betalsätten, och då känner man sig trygg för det istället.
Då tänker jag så här. Det är ju kanske lätt för en van e-handelskonsument att avgöra, men det här känns bra, det här känns lite fishy. Men om man då är en ovan e-handlare, man har då man ser ett hinder. Man ser under pandemins begynnelse så såg man ju ganska snabbt att det var nya generationer som började handla på nätet. Och har man då inga referenser om hur ska det se ut? Då kanske man håller sig ifrån att nej, men jag vill inte e-handla för att jag... Hur ska en bra betallösning se ut för att man då som en relativt novis e-handelskonsument ska kanske känna trygghet?
Exakt, och då blir det verkligen fram... Och det här har jag jobbat tätt med många e-handlare också att göra. Om man ser det jag jobbar så är vi liksom i ett sånt läge där vi ibland behöver utbilda konsumenter och förstå vad är det här för betalsätt. Och då jobbar man mycket med copywriting faktiskt. Alltså just i förklara vad är det, tydligt så här, vilken logga är det, vad är det för ett betalsätt, vad kallar man den, alltså vilken descriptor, alltså header till exempel, är det en bankbetalning eller är det en fakturabetalning eller en kortbetalning, så att man tydligt vet vad förväntas jag göra av det här. Och under det sen när man väljer betalsätt, att man får in en tydlig beskrivning av vad kommer hända när jag klickar på det här betalsättet, så att man redan där sätter de här expectations på konsumenten. Och som ni säger, alltså pandemin var väl också en sån att det kom in ovana från den äldre generationen också, som inte är vana att handla online. Och då behöver man verkligen tydligt hålla dem i handen. Och där är ju konsumenter också så olika, om man ska tänka på hela spektrat med det, för en del sitter och läser varenda liten detalj i terms and conditions.
Gör du det?
Nej, det gör jag inte. Om det finns terms and conditions, säger jag, okej, de här ser bra ut, men...
Det är för vissa merchants äger hans hus.
Just det.
Ja, vi värmlänningar, vi hamnar ofta i Lyxfällan, så jag vet inte, det känns som det.
Det är som gammalt.
Exakt. Så nej, jag är en sån som verkligen inte läser sånt, men jag kollar ju väldigt mycket, nu jobbar jag med det, men jag kollar väldigt mycket på hur ser user flow ut, och nu är det väldigt mycket, det har drivit väldigt mycket till mobil också. Och det är olika appar som ofta är involverade. Nu ska vi också säga, ni frågade tidigare med om man känner sig trygg. Sverige generellt, vi har liksom konsumentköplagen. Det är generellt väldigt tryggt som en konsument. Norden generellt ligger väldigt långt fram i betalningar. Och då kan det räcka med så här, finns mobilt BankID till exempel. Då känner de flesta till det, och de flesta har det nu. Även den äldre generationen till exempel.
Hur många, har vi någon uppgift på hur många svenskar som har mobilt BankID?
Där satte man verkligen on the spot.
Det var tanken.
Ja, men jag ställer nästa fråga tillbaka. Skulle man kunna överleva i Sverige utan det nu?
Ja, det är ju också en...
Jag vet inte när man får det nu. Jag antar 13. Att det är, när man, är det 13?
Ja, då måste man ha det. För det är då man kliver ur från att vara under föräldrars... kontroll.
Det är första man blir kreditvärdig när man är 13 år.
Nej, inte kredit på kredit. Men om du vill gå in till din vård till exempel, ja, och boka en tid på en vårdcentral.
Ja.
Så jag kan inte göra det, för min son fyller 13 snart.
Aha, jag tror det var
då måste han gå in och göra. Och då måste han ha en junior bank ID. Han kan inte handla med den, han kan inte göra andra saker, men det är det man kommer igång med.
Och det här tror jag är faktiskt någonting vi eller ja, vi svenskar är väldigt stolta över det här. Att, och jämför, jag pratar med många internationella handlare och nere i, längre ner i Europa till exempel. Och det är liksom andra typer med mycket mer manuella inputs och ja, det är fortfarande bankdoser liksom. Och det ser jag nu att det usage av det här som vi ser så är det alltså mindre än 1% som jag tror använder liksom bankdosa fortfarande för att handla online. Så det är mobilt bank-ID. Och nu när det kommer med biometrics på det, alltså face ID eller touch ID liksom för att bekräfta det, så blir det så mycket enklare. Och det öppnar också upp det här som vi säger, trygghet, kundresa, smidighet i att avsluta köpet. Liksom.
Just det. Vad blir nästa utveckling av den då? Att man ska tänka, nu tänker jag betala.
Och, ja.
Och då töms bankkonto.
Typ alltså. Du gör ett ansiktsuttryck kanske.
Ja,
så,
precis. Ja. Glädje och acceptera priset. Neråt, nej, accepterar inte.
Nej. Men man ska se ut som någon form av emoji.
Ja, precis.
Beroende på hur mycket man ska betala.
Då ska ni odla skägg, för då kan ni gömma ansiktsuttryck lite. Ja. Ja.
Men du som har skägg, funkar Face ID för dig?
Nej, det gör den inte faktiskt. Konstigt nog.
Nej, men för det handlar ju om trygghet. Jag bara jag skulle åka taxi i Tyskland för några år sedan. Och sen så, där måste man ju beställa. Säga till när man bokar taxin, jag vill betala med kort. Det var fine, ingen konstighet, sa telefonväxeln. Och sen när du skulle betala med kort, då säger jag, absolut, ingen konstighet. Tog chauffören mitt kort, ringde taxiväxeln och rabblade upp mitt kortnummer, giltighetstid och CVC-kod. Och sen gick betalningen igenom. Det kändes inte tryggt.
Nej.
Varför då?
Jag har ju inte lust att sprida mina kortuppgifter till tredje person.
Men du kan lägga in den på nätet. När du betalar för någonting.
Ja, men det här var ju en taxi. Bit utanför.
Men vet du vart den hamnar? Ska vi fråga Kasper, vart hamnar allt information?
Det beror på vem man uppger det till, om man säger så.
Nej, strunt i hans taxiresa.
Ja, okay.
På e-handel. Om jag betalar med er lösning, hur ser processen ut? Vad händer?
Men det första man gör är, nu är vi en bankbetalning då. Och då är det ju, det är ju egentligen bland det tryggaste sättet man kan betala med, för att du loggar in på din bank. Och det är ju just banksäkerhet, och som man ser nu med europeiska regelverk, vad som kommer nu med direktiv från European Banking Authorities, ska ju driva liksom ytterligare med strong customer authentication. Och då handlar det liksom om att du ska ha en fysisk grej, du ska ha en personlig grej, och så ska du kunna liksom identifiera dig. Till exempel som mobilbank-ID, där det liksom är det säkraste sättet att göra. Det har ju även kommit nu för kort, liksom, att du ska göra en authentication. Så att du inte bara ska kunna liksom, sno ett kort och betala med det. Liksom. Men hos oss då kan vi säga, du loggar in på din bank. Och så väljer du vilket konto du ska betala från. Och så bekräftar du betalningen. Och det blir ju ett samspel mellan oss och banken. Man godkänner mot sin bank och man godkänner mot oss. Och vi är ju licensierade till exempel. När man är licensierade, då har man krav och då är man liksom skyddad också som konsument i de här grejerna. Väldigt svårt att just, alltså fraud är någonting jag pratar väldigt sällan om inom e-handeln, bara för att det är just den här typen. Enda sättet egentligen är att, som man tyvärr ser ibland, att någon ringer upp och låtsas vara från någon annanstans och begär dig att, kanske ringer och säger att de är från ditt elbolag eller något sånt, eller din bank faktiskt, och ska bekräfta med mobilt bank-ID då. Så, och det ska man väl aldrig göra. Men sen, ja, det drivs väldigt mycket och det ser man på europeisk nivå definitivt. Och i Sverige är vi väldigt framkant med det, att säkerheten, tryggheten för konsumenter inom digital handel blir bara viktigare och viktigare.
Så ni sparar ingen uppgift som vi lägger in i er checka?
Nej, precis.
Den man går bekräftar till den. Banken.
Exakt.
Och ni får bara pengar.
Exakt.
Så, nu känns det lite tryggare.
Ja, vad bra.
Men kreditkort då? Hur funkar den? Kan man betala med kreditkort i er lösning?
Inte via vår lösning.
Okej, men du kan lite om hur den sidan funkar.
Ja, lite grann. Alltså, det är något, jag är fortfarande så här, varför ska man behöva ett fysiskt kort för att köpa någonting online?
För jag är gammal.
Ja, men...
det var du som sa det.
Ringa in på det sättet. Då.
Ja, jag känner det.
Men då är det ju att det går till en acquirer, som man kallar, som tar emot pengarna. Så man jobbar oftast med en payment service provider som tillhandahåller och samlar in de här pengarna via alla regler som gäller med kort. Och sen är det väldigt många touchpoints på pengarna under resans gång innan de faktiskt når handlaren. Och det här är en ganska intressant grej med just man pratar om speed of settlement, eller ja, hur lång tid tar det innan handlaren får pengarna. Ja, vi tar bort de mellanleden liksom, att det går direkt till handlarens konto på några sekunder, så att de har pengarna direkt. Men med kort då kanske åtminstone, ja, det kan vara 1-5 dagar. Och det är samma om man går till återbetalningar till konsument, som blir än viktigare. För det är väldigt vanligt att man handlar och betalar direkt, och sen vill man göra en retur, och så tar det, då vill man ju inte sitta och vänta på pengarna så länge. Det ser vi, vill eliminera det, och det sker på som sagt 10 sekunder oftast. Men med kort kanske får vänta ytterligare några dagar efter att man hanterat returen. Det märker jag väl också, beroende på lite vilket läge man är i som e-handlare, hur stor man är, hur mycket returer man har till exempel, hur mycket transaktioner generellt, så blir ju sådana här små detaljer viktigare och viktigare ju större det blir. Alla de här operationella kostnaderna i hantering av kundservice-samtal och den delen blir ju så mycket viktigare ju större det blir. Och det är ju ganska basic egentligen, men är du mindre handlare, då är du inte lika beroende av att kanske se över hur hanterar jag återbetalningar, hur hanterar jag settlements, alltså reconciliation, jag vet inte, reconciliering är väl det svenska ordet, men jag blir lite swinglish i det här.
Det är lugnt.
Ja, vad bra.
Vi förstår.
Ja, det
jag tror de flesta som lyssnar förstår också.
Ja, exakt. Och då kan det bli att man har en hel avdelning. Jag pratar med så stora e-handlare, de kanske har 300 personer som jobbar med betalningar bara.
Oj.
Ja, och det är nästan större än hela Trustly som vi är.
Wow. Men om vi lyfter blicken från svensk och den nordisk marknad. Hur ser det ut om jag är en e-handlare och jag ska nu börja etablera mig lite i centrala i Tyskland, Frankrike, Holland, och jag vill fånga upp kunder därifrån? Vad ska man tänka på då?
Det här är också en ganska intressant fråga och handlar väl också lite om storlek du är, alltså som e-handlare, och hur stor satsning ska du göra i det landet? Jag har ju träffat många som gör allt, alltså hela rubbet, skaffa lokal kundservice och liksom till och med lokalt kontor kanske, och du sätter upp allting lokalt med lokal entity och allting. Vad man ska akta sig lite för är väl så här att tro att det är så här one size fits all setup, och tänka lite mer global local, som är något
global.
Global, är det så det heter?
Kan ni göra?
Aha, jag trodde att det var någon medicin.
Det är någonting annat.
Sorry. Jag har ingen aning. Men att man tänker, okej, vi är på de här olika marknaderna och det är våran liksom market coverage. Men sen se vad är specifikt för de marknaderna. Och där har man pratat om liksom localization hela tiden. Men vad är faktiskt localization? Och ofta kanske att de befintliga, så att man bara säljer till Norden som du hade som exempel här. Då kanske din payment service provider som du har, du kanske har en hel checkout, outsourcat till den. Den kanske har byggt den optimalt för vad som funkar i just Norden. Men ska de ta det ut i Tyskland till exempel, och så kanske där vet du till exempel att då behöver du ha, då är faktura det primära. Faktura och PayPal. Och sen är faktiskt bankbetalning något som finns. Där ser man fortfarande att många har manuell banköverföring. Vilket
wire transfer.
Ja, exakt. Och den undrar jag hur den faktiskt funkar i.
Jag ska bara springa ner till Western Union här på ner på gatan och skicka igen en betalning.
Exakt.
Men de använder fax också för att bekräfta betalningen.
Ja.
Men återigen, det här är ju någonting som vi sitter här och skrattar åt. Om 20 år kanske vi har flygande bilar, men alltså, och då ligger vi långt fram i kanten.
Ja.
Här tycker vi det är jättekonstigt, men det är faktiskt så det funkar.
Ja, visst. Och det är det jag menar med att vi i Norden, vi blir så himla, det är så självklart för oss. Men ute i Europa, alltså även så här manuell betalning av din faktura är jättepopulärt. Det är populärt fortfarande i Sverige, men där har ju kommit liksom lösningar med one-click-betalningar, eller du har till och med en checkout för fakturabetalningen. Alltså du kan betala med de preferred payment methods som du har. Men ute i Europa så blir jag väldigt förvånad många gånger av att se vad många stora aktörer har en ganska, vad vi tyckte en gammal modig setup. Och det här märker jag nu när till exempel vi är med och påverkar en shift i landscape, som man pratar med sätta preferenser och nya preferenser hos konsumenter. Och där har de stora handlarna en väldigt viktig position. De är liksom, de kan påverka. Det här vi pratade om tidigare, har man ett starkt brand, då är man så pass till, alltså folk kommer vilja handla på det här brandet nästan oavsett hur deras kassa ser ut. Och de har chansen att också påverka vad som kanske är operationellt kosteffektivt för dem. Och också promota nya betalsätt. Och köra, till exempel man kan köra sådana här marketing campaigns, alltså gör någon sån så här, man incentiverar, alltså man ger en morot till en konsument att betala med ett nytt betalsätt för att utbilda den i hur det funkar, till exempel. Så väldigt viktigt att tänka, och det bästa man kan göra faktiskt, det är ganska enkelt. Prata med någon lokalt. Det kan vara i andra så fantastiskt, och du kan alltid tänka från ett konsumentperspektiv. Någon som visst tänkt, och någon som är kanske yngre eller som handlar mycket online. Fråga den liksom. Gör en research, bara du, ursäkta, kan jag bara fråga dig, vad är liksom de mest populära betalsätt du ser när du handlar online? Och då vet man. Och sen finns det ju massa research på det också. Man kan prata med, det finns ju payment service providers som faktiskt har det här global local setupen, där de är ganska vad ska man säga, agnostiska är väl det fina ordet för det. Att de bryr sig inte om att promota ett speciellt betalsätt. De vet vad funkar bäst på de här marknaderna. Och komma med en sån objektiv bedömning för vad ska vi faktiskt ha där. Än att kanske jobba med någon payment service provider som vill promota sitt betalsätt för att de vill bygga det eller tjäna mest på det. Och försöka forma om konsumentbeteendet på ett felaktigt sätt. Jag tror fortfarande att man kan forma om konsumentbeteenden när man är på en större nivå. Men jag tror att det är väldigt viktigt att, framförallt om du är ny på marknaden, där har jag sett sådana som har gjort väldigt vad ska man säga, modiga och lyckosamma setuper i Sverige eller liksom i Norden, för att de är så kända e-handelsföretag. Men när de väljer att gå internationellt, då följer de inte med i den strategin, utan då börjar de med att ta det som konsumenterna är vana med.
Tänker du på ett visst K-företag?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte här. Utan här tänker jag på e-handlarna, ja, som kanske har insourcat, ja, sin betalsätt. Och det är också just det, vad man kan göra. Buy now, pay later till exempel, är ju någonting som är väldigt växande. Om man säger även i USA och i Europa är det jättepopulärt. Framförallt inom, man ser ju att det är mest populärt inom de som har till exempel storleksbaserade produkter och högre returgrad, för att man är lite mer osäker om sitt köp. Och där finns det väldigt häftiga grejer man kan göra. Och större e-handlare till exempel går ofta mot att ta så mycket kontroll som möjligt själv där. Och där har man en fantastisk möjlighet att få fler touchpoints med konsumenterna.
Ska vi ta ett live-exempel? Klarna och Boozt. Vad händer där? Boozt skapar en egen betallösning.
Ja, precis.
Boozt Pay.
Det är ett väldigt intressant case, och mitt antagande är, Boozt är väldigt innovativa som bolag. Väldigt vågade och är, som vi pratar om, väldigt starkt brand här i Norden. Och det här är bara Norden de har gjort det i. Men det är ju att de har ju valt att skapa sitt eget payment brand. Och det ser man lite, en branschkollega till dem nere i Europa som är ganska lik dem fast lite orangeare, har en också insourcad setup liksom. Men om man ser som de gör är att de vill ju ta kontroll mer över konsumentresan och bygga liksom lojaliteten över sina kunder. Äga liksom större delar av kundresan, och även till exempel med återkommande kunder. Oftast om man har en lojal kundbas så vill man ju presentera liksom de erbjudanden man vill och skapa. Vi pratar mycket om att skapa en ny loyalty loop. Du har den här kundresan, du slutför den, de är nöjda med den, sen ska de komma tillbaka och betala. Då vill man ju påbörja en ny kundresa, behålla dem. Jag tror att vi har tagit fram lite siffror på det, och det är väl 5-20% sannolikhet att sälja till en ny kund, och jag tror det är 60-70% sannolikhet att sälja till en befintlig kund. Och det här, de befintliga kunderna, det ser vi även i vårt betalsätt. De som är återkommande kunder, deras så här success rate som vi kallar det, är ju bra mycket högre än de som första gången använder oss. Det är det som jag ser att många av de här större handlarna vill bygga vidare på.
Mm. Jag tänkte ge mig ut på lite djupt vatten, eller Tunisien, men hur uttrycker sig. Det landet i världen som skapar flest e-handelstransaktioner måste väl ändå rimligtvis vara Kina?
Ja, det skulle jag väl tro att det
är. Där är ju Alipay det man använder, en del av Alibaba-konglomeratet. Finns ju även exempel på köpcentrum i Stockholm som erbjuder betalning via Alipay. Och bevisligen är det ju ett populärt betalmedel. Kan det bli så, om man tänker att Alipay även får, växer ut i Europa, även bland e-handlarna?
Alltså där tror jag att många av de här större globala alltså stora brandsen som vi pratar om. Man ser ju att insourcingen blir mer och mer riktig, om man säger så. Från att insourca, du vet, allting, skapa egna fraktbolag och allt sånt. Där man också ser då att de skapar egna betalbrands för att promota dem. Där man ser också att man kanske igen tar kontroll över kostnaden, kundresan och liksom även tjäna på det, som man gör till exempel på fakturalösningar och så. Det ska man ju aldrig underskatta. Att det är så. Jag tror att det är svårt att knyta det till, ja, när man vågar säga, det är absolut att det kan hända längre fram i framtiden. De här större aktörerna som får mer och mer, ska man säga, monopol på marknaden. Men jag är lite för okunnig på den delen, skulle jag säga.
Absolut. Ja, det tror jag.
Men personligen så skulle jag väl absolut se det som en risk, får man väl säga. Mm. Större aktörer kan ta mer kontroll över det. Sen är det ju det att det kräver extremt mycket resurser att sköta sånt här. Det är ju inte bara att sätta upp ett betalsätt och höra, utan allt ska funka operationellt. Det ska minimera downtimes, det ska finnas compliance, det ska finnas allting legal runt det liksom. Det ser man också inom till exempel open banking, att många försöker öppna upp via API:er och så, men att man måste tänka på vad krävs det mer att faktiskt driva ett sånt där bolag och bygga ett brand. Alltså det tar sån tid.
Ska vi göra en liten empirisk undersökning bland oss tre här när det gäller det sättet man brukar betala på nätet? Vilket betalmedel? Jag väljer alltid faktura.
Jag väljer såklart Trustly om det finns.
Såklart.
Alltid. Måste se så det funkar också. Alltså där. Men jag vill säga att det beror på vad jag köper. Ska vi återkomma till det och bara kolla vad den vill först?
Så eller? Dina kalsonger från Dressman.
Ja.
Tar du dem på faktura eller tar du dem med direktbetalning?
Till skillnad från dig så köper jag inte på Dressman. Utan... jag gillar faktiskt Björn Borg.
Jag är äldre än dig. Det är därför jag köper. Ja. Har du inte
billiga,
sett reklamen?
Billiga, de ändå sköna.
Ja. Säg inte att du är inte påverkad av reklam.
Jo, du verkar vara det.
Ja, jag är det.
Ja. Ja.
Men när jag handlar på nätet, jag använder mitt kreditkort.
Och jag kan väl återgå till det som vi också ser trender på. Att beroende på vad du handlar så kan det skilja när du vill betala. Så som jag pratade om tidigare, är det storleksbaserade produkter, du vet inte om den kommer passa, då är det oftast naturligt att du kanske vill få hem varan först och sen betala. Men det är fortfarande, jag skulle nog säga att det är snitt, vad jag ser liksom, utifrån att prata med e-handlare också, att det är ett snitt 50-50 i kassan mellan att betala direkt eller betala senare.
Det ser du.
Ja, och nu har jag delat upp det lite, kreditkort, kort, och så har ni liksom faktura, direktbetalning. Så jag brukar dela upp det i vilka vill betala direkt och vilka vill betala efter leverans. Och det här är ju jätteviktigt att tänka på som e-handlare. Att tänka lite på vilken är min kund, vad ser jag i kassan för trender. Se till så att du har kanske åtminstone 2-3 av varje alternativ. Och som jag säger, ska jag till exempel köpa, när jag köper mitt vax till exempel, hårvax. Jag vet vilken jag ska ha. Och jag vet att jag kommer inte skicka tillbaka det här.
Väldigt fin frisyr måste jag ju.
Ja, men tack. Och då väljer jag i alla fall att betala direkt. Sen om jag till exempel ska köpa en ganska dyr grej. Kanske, jag vet inte, en kostym. Nu använder jag inte det så ofta. Men säg en jacka då eller något. Och så är jag osäker på. Då kanske det är enklare för mig. Om inte Trustly finns såklart. Så är det enklare för mig att betala efter när jag vet vilket, ja, om jag ska behålla den. Så, och det tror jag man kan gå till sig själv lite också. Och se liksom, nu har du kreditkort. Varför kör du det här? Får du poäng på det eller?
Ja, ja. Men också jag är en person, jag vill inte ha att jag måste betala den fakturan på den datum och den fakturan på den datum och den på den och den och den. Jag vill ha allt samlat på en och samma och kunna bara betala en faktura per månad.
Och den skriver du ut och sätter i permen för mars?
Nej, det gör jag inte längre. Men jag har precis laddat hem Klarna-appen. För min kära fru sa, men det här måste du göra. Och det här kan du göra. Hon visade hur enkelt det kan vara. Men jag har inte handlat än och använt den. Men den ser ut som det kan vara ett intressant sätt att betala. Precis som du säger, för de lite dyra saker. Som jag är kanske lite osäker på. Storleksmässigt eller vad det kan vara. Och vänta med betalning tills jag har fått provat bestämt om jag ska behålla.
Men jag brukar likna lite med när man betalar sina räkningar också. Att jag vill gärna att allt dras samma dag jag får lön. Så att jag vet vad jag har att spela på efter. Jag kör också kreditkort till exempel för vi handlar mat och sånt på det här. Vilket är väldigt smidigt när man har delat boende. Jag och min sambo liksom, vi handlar på, vi har två kreditkort kopplade till samma. Vi köper allt gemensamt på den och då splittar vi upp det sen liksom efteråt. Så det är väldigt smidigt i den aspekten. Men jag vill fortfarande betala den fakturan när jag får min lön. Så att jag vet liksom den här kalpen som man pratar om, kvar att leva på.
Den har jag inte hört innan.
Har du inte hört det? Jag tror att det kanske är en bolån mumbo jumbo.
Det är när de räknar ut alla utgifterna och säger att du har minus 20 000 att leva på.
Ja.
Det är dags för lyxfällan för dig.
Ja, precis.
Ja.
Så ja. Stackars dig, men...
men jag ser väldigt snygg ut.
Ja, exakt. Det är det viktigaste.
Därmed... Du har inte sett den än, Simon. Nej. Du ser skeptisk ut.
Mm. Mm.
Ja. Skeptisk till att jag är snygg på den och skeptisk till själva programmet.
Du är ju vacker som du är. Mm. Programmet har jag inte sett och kan inte uttala mig om.
Ja, okay.
Ja, det är synd att det är en podd. Att man inte riktigt ser.
Ja, det är synd.
Tillbaka till det så är det just det här. Jag kopplar ofta till, när jag ser det hos senare, så kopplar jag väldigt mycket till returgrad. Och möjligen känt varumärket där. Nu har jag förmånen att jobba med de mest kända handlarna just nu. Och då kan man tydligt se mellan till exempel kosmetika som har en i snitt, tror jag, ja, det är ju under 5% i returgrad. Och så jobbar man med fast fashion till exempel som har runt 45% i returgrad. Och då ser man ju en större shift och en lägre share of checkout hos de som jobbar med, ja, storleksbaserade, kanske fast fashion då. Och ja, större share av direktbetalningsalternativ hos de som har en lägre returgrad. Så det säger sig lite självt. Och där tror jag man som e-handlare behöver kolla lite på vilka ska jag lägga mest krut på.
Så återigen, någonting som har gått igenom, jag tror, och kommer fortsätta gå igenom alla poddarna som vi har gjort och kommer fortsätta göra, är att lära känna din kund. Och inte bara din kund i Sverige eller i Norden, men lära känna dem, precis som du sa. Gör en marknadsundersökning, prata med folk och säga vilken betalningsmetod vill du ha och inte alltid lyssna till någon som vill sälja.
Men en viktig grej där är just att också tänka på de kunderna du inte har. Har du rätt payment mix för att ändå täcka liksom marknadsbehovet, inte bara de kunder som faktiskt går in och de som slutför och så kommer man på det här är våra kunder för de handlar hos oss. Ja, men tänk på de som droppar av eller de som kommer komma in. Och det tror jag är väldigt viktigt att ha den här mixen då. Att alla ska ha ett sätt att kunna betala och helst då så nära sättet de vill betala.
Skulle man kunna mäta det i den kopin Abandoned Cart Rate?
Ja, det har ju kommit väldigt mycket så här. Jag tror den här Hotjar till exempel är en väldigt bra grej att kunna se hur kundresan ser ut. Och också något som jag ser de duktiga handlarna, de är också duktiga på att AB-testa. Vad gör faktiskt kunderna? Nu har vi testat det här. Vi vet vad som funkar bäst. Det spelar ingen roll vad någon expert kommer inte att säga. Vi ser vad som funkar bäst för våran kassa. Och det skiljer sig så mycket handlare till handlare. För det här, alla har ändå någon olika demografi skulle jag säga. Och annan user journey. Den är sällan exakt on point. Så det finns, tillbaka till det här, det finns inte en modul du bara kopplar in. Sen tror jag det finns de som ändå funkar bra. Men... det finns mycket finjustering och ju större man blir desto tydligare blir det. Och jag blir förvånad över dem som inte har så koll på det och ändå är ganska stora. Vad vill era kunder? Hur beter sig era kunder? Vilken demografi väljer det här? Till exempel en grej som jag tyckte var intressant att höra var att också ganska naturligt kanske, men runt löning så är ju debitpreferenserna, alltså betala direkt, högre än direkt innan löning såklart. Mm. Och det säger ju lite att har man pengar då vill man nog. Ja, då är fler som vill betala direkt då. Men ju närmare in på löning det kommer, desto vanligare kanske är med kreditalternativ. För att, ja, men jag väntar på lönen liksom.
Ja, men det gör man. Det är ju jag som... jag får min kreditkortsräkning runt den 16. Så om jag ska handla någonting stort, då väntar jag tills den 17. För då vet jag att jag har 6 veckor innan och då får jag lön igen.
Uh-huh. Jag tror det var 17 när man fick pension.
Men, sorry?
Var inte 17 när man får pension eller sånt där?
Berätta mer om det förresten.
Jag...
eller med bidrag.
Ja, tack för den. Det var jättetrevligt att prata med dig idag, uh-huh. Simon.
Det var inte jag som sa det.
så det är ett mönster, tror jag, att folk är medveten om, nu har jag pengar, nu har jag inte pengar, nu kommer jag få räkning, kan jag tajma så att jag... Det ställer till det till jul, kan man säga, för att handla allting efter den 16:e är inte att rekommendera, för då blir det lite svettig med leverans och sånt.
Så. Ja. Där måste jag tillägga något som för att täcka lite mer brett spektrum, just med, vi jobbar också väldigt mycket med subscriptions, alltså det är sådana som har, kan vara digitala tjänster, det kan också vara fysiska, alltså prenumerationstjänster, och där blir ju också viktigt att tänka på hur får du in dem i rätt betalmönster. Och då är det ju verkligen det här, vi ser väldigt tydligt på olika, man pratar ju insufficient funds, alltså att det inte finns pengar på kontot. Mm. Den gränsen, alltså innan lön jämfört med efter, det skiljer ganska mycket, kan jag säga. Det är ungefär, du kan minimera den med 50% åtminstone och lägga det bara någon dag efter löning. Och det är också ganska naturligt, man vill ju ha det i slutet på månaden i Sverige då. Men det ska man också tänka på, vilken marknad du går in på, när får man lön? Nu pratar vi mycket i Sverige här, men det är ju liksom också i andra länder.
Så... Det är så många dimensioner.
Ja, men alla får inte lön, alla får inte ens lön, men alla får inte lön den 25:e till exempel.
Nej.
Och då bör man tänka, en del tror jag får absolut sista, och då är det dumt att lägga den 27:e.
Det är väldigt många handelsanställda som får det runt i mitten på månaden.
Och pensionär var det, va? Nej.
Nu har vi haft betalexperten här, Kasper. Skulle du kunna ge några här konkreta tips? Summera liksom det är tre stycken bra tips som du vill skicka med dig, som du bjuder på.
Tänk på att ha såklart rätt betalmix för rätt marknad. Och då menar jag att, vi pratar inte riktigt om det här, men jag ser en del har bara till exempel kort och faktura. Eller kort och PayPal. Och det räcker inte nästan på någon marknad, skulle jag säga. Tänk på att ha, vad är mest populärt lokalt utifrån den målgrupp du har också. Men att man liksom tänker på, bemöt alla kunder du vet att du har, men också alla kunder du vill ha, så att de kan slutföra. Oftast är det en rörlig kostnad ändå, så att det liksom är, ja, kunna täcka upp så att alla kan slutföra köpet. Sen djupdök vi inte helt i det heller, men att jobba tydligt med user experience, alltså UX. Och då pratar vi ofta design, vi pratar copywriting, descriptors.
Tryggheten.
Exakt, ja, men gör det så enkelt som möjligt för dem att förstå. Och sen är det så här, alla behöver inte att det ska gå så jäkla fort. En del gillar att så här, ja, men vi tar steg för steg här nu liksom, så här. Men att det är tydligt, vad är nästa steg i den här resan? Så att man jobbar tydligt med det. Och ha liksom, framförallt när du blir större, ha koll på din liksom hantering av betalningar generellt. Alltså just, inte bara så här settlement, få in det på era konton, utan jobba med hela, det kopplas ofta till logistiken och allting, men just med returhanteringen, återbetalningshanteringen. Och den är ju enkel på det här med faktura vi pratar om, så länge de inte har betalat fakturan. Men att ha till så här, hur kan jag återbetala kunder? För det är ett faktum. Man måste, och det är där du sänker ribban för nästa köp för den här kunden. Har de en dålig upplevelse i en återbetalning, att det var krångligt att få tillbaka det, då kommer de vara mer osäkra att köpa nästa gång, och det kommer dröja. Istället kan du göra med en så mycket wow-experience du kan, för det är där du har chansen att också påverka hur ert brand upplevs. Att just sänka ribban för ett återkommande köp.
Det där med retur är intressant. Vi har ju en kommande gäst lite längre fram i serien här, om några avsnitt, som just vi ska sätta den personen på on the spot, hur man kan jobba med returer och och det hela den biten. Så det, vi tar med oss den frågan.
Det är bra, och där, glöm inte bort betalningen i den.
Nej.
Det är inte bara logistiken, det är inte hanteringen. Det är också att pengarna ska gå tillbaka.
Superintressant. Och under den här resan har jag kommit på att jag faktiskt har en faktura jag behöver betala. Så då säger jag tack till Kasper, och jag säger tack till Simon, och jag springer iväg och gör en betalning.
Hör av dig om det är lite tufft, så kan jag hjälpa till.
Tack.
Kul att se.
Tack så mycket.
Tack för att du lyssnade på DHL Living Room. Mer information om oss och våra gäster hittar du i beskrivningen till det här avsnittet. Se till att prenumerera på podden för att inte missa nästa avsnitt och flera smarta tips och råd. Vi hörs nästa gång.